Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag hinner bara tänka varför jag är lite mörkare och var alla andra. Så stänger han dörren bakom mig. Jag gick förbi honom och stänger dörren bakom mig. Och så låser han klick, klick. Och så låser han det tredje låset med en nyckel. Så vänder jag mig om och ser att han tar nyckeln och stoppar ner den i fickan.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. 2002 bodde Frida Farrell i London. En dag blev hon stoppad på gatan av en man som utger sig för att vara fotograf och som erbjuder henne modelluppdrag. Frida blev sedan under 3 dagar inlåst i en lägenhet och såld till olika män. Tills hon lyckas fly. Det här är hennes historia. Välkommen till Dialogiskt.
Tack.
Tack. Hej. Hur är det? Är det bra?
Ja, det är bra, tack.
Wow, jag vill börja med att säga tack för att du kom. Att vi fick din dyrbara tid. Jag är ganska drabbad av din historia. Det jag har läst. Och sen har jag också sett filmen. Apartment 407 som vi kommer diskutera längre fram. Men jag tänker att jag måste ändå uttrycka hur påverkad jag blev av den här, av ditt öde och din historia, och att jag är så jag är så beundransvärt chockad över att du liksom står på dig och står här och sitter här och kan prata och ändå vara ganska lycklig. Berätta lite grann, så här, hur kom du till England och varför?
Tack för att jag får vara här. För jag tid. Det är skönt att få sitta här och prata med dig. Det är skönt att få dela min historia igen och igen och igen. Mm. Det är också en del av att få läka och få prata om det. Så det är jag väldigt tacksam för. Jag kom till England för att jag ville börja på teaterskola. Först bodde jag i New York. Och sen så ville jag söka in på riktig teaterskola och kom in i England på en jättefin teaterskola. Central School of Speech and Drama, och kände mig superlycklig. Och gick på den i ett år, och sen så hade jag gått ut och var typ student och hade inga pengar. Och du vet som det är, man lever i London. Och i den röran så var jag på väg hem en kväll, eller en eftermiddag är det faktiskt, från Oxford Circus, mitt i stan. Oxford Circus, det är ungefär 1 miljon människor som går igenom just den delen av London varje dag. Tänkte jag, men vilken härlig kväll. Jag går hem. Sensommar. Så jag började gå hem. Jag bodde i norra London. Och då var det en man som var, kan ha varit i 50-årsåldern, så här distinguished med kostym, och som stoppade mig på ett artigt sätt. Bara, oh, hello. Och så började prata med mig väldigt så här, oh, we're looking for a for a model, we were casting this commercial right now, and I'm sitting in this cafe with just looking for different. I was like, oh, okay. Here's my card. You look like just what we're looking for. So, but okay, look me up, and if you think it's interesting, you know, give me a call. Mm. Okay. Så fick jag hans kort. Sen så tänkte jag, okej, så gick jag hem. Och detta är ändå ganska länge sedan nu. Så att jag gick hem och började googla. Alltså, det heter på internet vad man kunde hitta. Jag tittade på hans webbsida och det var som en fotograf. Jag är ganska, nu är mitt yrke så att jag var ganska van vid att titta på fotografers hemsida. Och det ser ut som vilken fotografs hemsida som helst.
Ingenting som stack ut.
Nej, inget speciellt. Inga nakenbilder och inget liksom. Hade det varit det som var så, oh my god, nej. Men alltså, vanliga modeller. Män, kvinnor, både och, liksom allt möjligt. Jag tänkte, ja, men varför inte jag kan gå på en casting? Liksom? Och det har jag gjort i många år av mitt liv. Så det var heller inget nytt. Mm. Och det var ganska vanligt att folk kom fram till en på stan och frågade. Och...
Ja, jag vill säga det också, att det är ju en sån skillnad för 20 år sedan. Nu är det, vad är det, 22 år sedan blir det ju nu. Så... även på 80-talet då, så, och 90-talet naturligtvis, så för att bli modell så blev man ju upptäckt. Alltså någon kom fram på gatan. Mm. Någon hittar dig på alltså, en skola, på en simhall eller vad som helst. Mm. Och sen uttrycker den din skönhet. Och sen så är ju det liksom en väg in för många kvinnor och män då att bli modeller.
Ja.
Idag är det ju annorlunda. Så för de unga som tittar idag så liksom, man kan ju skapa en egen Instagram-konto och så är man plötsligt modell.
Mm.
Och så finns det olika agenturer och de fanns det ju naturligtvis också förut.
Men idag finns det ju en annan sorts, alltså där kan du bli hittad på din Instagram-sida då. Mm. Men då ser du ju inte människan, då har du ju ännu mindre koll på vem det är du pratar.
Så det är värre idag, känner du?
Det känns nästan som, alltså det är i alla fall inte bättre.
Nej.
Du har ju inte en chans att veta vem som kontaktar dig på Instagram, på DM eller PM. Eller så. Alltså du har ingen koll. Så att, jag vet inte om det är bättre eller sämre.
Nej.
Där har du i alla fall, kan du i alla fall prata med någon, ta någon i handen. Inte för att det gjorde någon stor skillnad i mitt liv, men...
Så långt tänkte inte jag faktiskt. Jag tänkte att idag är det ju kanske... För jag tänker också på det här du snackar om Google, att man kan liksom kolla upp folk. Mm. Idag kan man ju kolla upp folk mycket lättare än förr.
Ja, ja, det kan man. Så men folk borde... har också ett sätt att gömma sig på mycket lättare än förr.
Mm. Please.
Ja. Så jag kollade upp honom så gott som jag kunde och tänkte, ja men jag går. Så jag ringde honom och sa, ja men jag kommer gärna på en casting. Visst, visste han, så fick jag en adress och så var det klockan 12 mitt på dagen. Igen, inga röda flaggor, inte klockan 10 på kvällen i ett hotellrum liksom. Han gjorde allt rätt. Han var väldigt smart. Jag var säkert inte den första.
Mm.
Alla gånger inte. Så jag gick dit och det var också på en jättebra adress. Harley Street i London. Alltså du vet, om man har bott eller om man vet någonting i London så är Harley Street där. Alla de bästa, jätterik gata, alla de bästa doktorerna och sådana. För där är liksom pengar.
Mm.
Igen, inga röda flaggor. Så jag gick dit, mitt på dagen. Och när jag kom ut så var det en vanlig casting med en studio. En backdrop med frukt och den assistent. Och du vet, han där en kamera. Där är precis som en vanlig casting. Och jag gick in, hej hej, välkommen hit, ställ dig här, okej. Ett foto framifrån, ett från sidan, ett från hela kroppen, långt ifrån. Alltså, helt vanligt. Tack så mycket, vi hör av oss ifall kunden tycker om dig. Okej, tack, hej, så gick jag hem.
Hur lång tid tog det?
Kanske 2 minuter.
Det är så?
Alltså, du var liksom in, hej, tack så mycket. Och så gick jag.
Okej.
Okay. Helt vanligt. Jätte, som det alltid är när man går på en... Alltså, hej, tack, ut. Nästa, hej, tack, ut. Nu såg inte jag någon annan som kom in.
Inte alls.
Jag har inte märke till det.
Och fanns det bilder liksom på andra som hade så här, för det är en fotoateljé,
ja, I guess. Han hade foto på, nu var det mest, det var en smart fråga, ingen annan fråga, han tänkte så mycket, men han hade en byrå med bilder på som var redan fotade, som var redan gjord, inte som han, jag tror inte som han hade tagit.
Nej.
Utan han hade nog använt andra människors redan alltså typ adverts, så att säga.
Andres rekvisitor.
Ja, jag tror han hade gjort det, för det var så här glossy, väldigt snyggt. Nu när jag tänker efter så tror jag att det är nog inte som han hade tagit själv, utan det är nog bara liksom redan så här coola motorcykelbilder, för då handlade det om motorcykelreklam.
Eran?
Ja.
Så okej. Okay. Okej. Okay. Jag vill också säga så här, så lite input, mina sätt att fråga dig, och du får ju rätta mig hela tiden när jag har fel naturligtvis. Du har gjort en film som är baserad då på den här historien. Så att saker som man ser i den här film Apartment 407, va? Mm. Så är ju det kanske inte, eller det är ju inte hela verkligheten, utan man gör det dramaturgiskt så att det ska kunna förhålla sig till en film.
Ja, alltså jag fick ju sitta ner med någon som skrev filmen och berätta min historia. Mm. Och jag vet ju bara vad jag vet från min sida. Jag känner ju inte killen. Jag vet ju inte hans motiv. Jag vet ju ingenting om honom.
Nej.
Han delar ju ingenting. Så att han som skrev filmen fick ju hitta på den personen. Mm. Och göra någonting av honom som gjorde honom så pass intressant så att han kunde vara med i en film.
Jag förstår.
Så att vi fick lägga till saker för honom. Från hans sida. Så göra det så att det kunde bli liksom hans motivation. Varför? Vem var han? Var kom han ifrån? Det visste ju inte vi. Jag kan ju bara göra assumptions liksom.
Vad hände sen då? Efter du var där första gången?
Jag gick hem och sen så ringde han ett par dagar senare. Oh, the client loves you. You're just what they want. Och då blev man ju så här jätteglad. Mm. Jag bara, wow, tänkte jag. Det är jättemycket pengar för mig då som student som inte hade så mycket. Han bara, it's half a day's job. Jag bara tänkte, gud, det är skitbra. Ja, okej. Ja, men han bara, do you want to do it? Jag bara, yeah, of course. Why not, liksom. Jag har inte jobbat som modell på ganska länge för att jag hade gått till skolan.
Mm.
Jag bara, ja men det är ju superbra. Och så tänkte jag, ja men jag har ju ingen agent. Ja men det är bra, då slipper jag betala den procenten till agenten också. Jag hade ingen agent längre.
Hur såg din livssituation ut då? Alltså, du bodde ju...
Jag bodde i London.
Ja.
Jag hade gått ut skolan så jag letade efter jobb. Så jag tog så här skådespelarjobb i mycket teater, pubteater, obetalt.
Mm.
Levde på savings från när jag var modell.
Mm.
Så jag... Det var ju väldigt välkomna. Alltså jag bara tänkte...
Det här var ju en sån välkomnande
grej. Jag bara, verkligen, ja.
Och du var 22?
23, tror jag var. 23, jag kommer ihåg, 23, 24 år. Det var det året. Jag fyllde år så himla sent på det året, 27 december.
Ja.
Så det är alltid så här, hur gammal var det? Ja, ja det är det året jag fyller. Så blir jag så här, så blir det alltid fel. Men jag tror det var jag 23 så skulle jag fylla 24.
Mm.
Så att, ja, jag sa ja. Såklart. För det hade ju än inte varit några röda flaggor. Det var ju inga fel enligt mitt huvud i min värld där jag hade jobbat förut. Så tänkte jag, men det här är ju jättebra.
Och du hade telefonen två gånger redan?
Ja. Och jag träffade en assistent. Och jag hade varit där. Och du såg coacher ut. Jag tänkte, okej. Okay. Jag tänkte ju inte att det skulle vara fel, liksom. Och då fick jag, kom tillbaka till samma adress. Den var mitt på dagen igen. Jag var okej. Okay, super. För det var bara en halv dag. Så tänkte jag, men då är det så här efter lunch, liksom.
Mm.
Gick jag dit några dagar senare. Men denna gången var det såklart annorlunda, så då kom jag dit. Den här delen är alltid värst för mig. Den är värst med att filma den och den är värst att prata om, därför att det är här jag förlorar kontroll. Upp till den här stunden så här kunde jag fortfarande stoppa det, men sen har jag inte chans. Jag går dit, knackar på, han öppnar dörren och säger kom in, så går jag in. Denna gången när jag kommer in så kommer jag att jag tänkte, varför ser det inte ut som sist? Jag hann tänka, varför är det så mörkt? Det var inte så här liksom upplyst och fint och välkomna. Det var lite mörkare. Det var inga sådana studio lights liksom. Jag hinner bara tänka, varför är det lite mörkare? Och var är alla andra? Så stänger han dörren bakom mig. Jag gick förbi honom, så stänger dörren bakom mig. Och så låser han, klick, klick. Och så låser han det tredje låset med en nyckel. Mm. Så vänder jag mig om och ser att han tar nyckeln och stoppar ner den i fickan.
Vad känner du där?
Alltså min hjärna nästan slutade fungera i princip. Allting, det kändes som att det gjorde så här. In i huvudet mig. Så blev det så här tyst och väldigt långsamt. Så bara stirrade jag på hans ficka så tänkte jag så här, okej. Hur ska jag komma ut när den nyckeln ligger i hans ficka? Då kan inte jag komma ut. Jag kunde inte riktigt få ihop det i huvudet. Då kommer inte jag kunna komma ut.
Ja.
Varför gör han så?
Mm.
Vad har jag gjort för att han ska göra så? Jag har inte gjort någonting. Jag bara kommer tillbaka.
Mm.
Så det är de tankarna som gick runt i huvudet med först. Så tänkte jag, okej. Okay. Sen kommer, jag måste ut.
Mm.
Så säger jag, okej, okay, jag måste på toaletten. För jag tänkte, jag är bara tvungen att få bort min kropp från hans. Så sa jag, han bara ja. Den är där borta, så pekar han bakåt mot andra delen av hallen liksom. Okej, okay, så börjar han bara släpp väskan här. Leave your bag here.
Var han, sin approach, var han annorlunda än tidigare? Alltså så här, sättet att vara.
Det var han. Han var annorlunda. Han var hårdare. Mm. Han låg inte. Han var inte trevlig. Han var bara hård. Han var bara liksom kall. Han var, alltså, han var as a matter of fact. Han var bara liksom han bara sa saker. Gav liksom direktiv. Just leave your bag here. Och då kom jag då in och sa jag bara, så why? För jag vill liksom, jag vill ju ringa någon såklart från toaletten. Det är det jag vill göra. Jag vill ju ringa någon. Det var därför jag behövde gå in på toaletten. Jag bara, men herregud. Och då tar han ut en kniv. En stor hunting knife. Han går inte fram och bara, utan han bara tar ut den och så håller han den bredvid sig. Så bara står han helt stilla i hallen så här. Så bara håller han den bredvid sig. Och står helt stilla.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag höll nästan på att, alltså typ kissa på mig.
Mm.
Jag bara, alltså allting höll på att släppa typ. Jag bara så, okej. Okay. Tänkte jag med mitt huvud. Jag måste bort. Jag måste bort från detta här nu. Jag bara, så jag släppte väskan. Så bara gick in på toaletten. Stängde jag dörren. Det var ingenting som jag kunde låsa det med. Liksom. Så jag bara stängde dörren. Jag bara stod där och tänkte, okej, jag måste komma ut härifrån. Så jättetyst så klättrar jag upp på toaletten. För det var ett litet fönster ovanför toaletten. Så jag måste göra så tyst som jag. Så smög jag upp. Så tittade jag. Fick jag upp det. Så stoppade ut huvudet så här. Tänkte jag, kanske kan pressa ut mina... Du vet, man kanske kan trycka ihop sig. Men det var ju överst. Femte våningen. Och då kan jag först se ner. Det är en liten bakgård. Och så är det liksom soptunnor längs med andra delen. Och så är det asfalt.
Så du visste att även om du skulle komma igenom det där...
Det skulle göra jävligt ont. Om jag överlever det, men det skulle göra jävligt ont. Man skulle typ bryta jättemånga ben. Om jag landar rätt. Annars kanske man, vem fan vet liksom. Så jag bara... Och då så hör jag honom så... Så ska han komma in. Så ska han ge mig, då slänger han in en påse med underkläder. Jag säger, jag tar på de här. Okej. Okay. Tänkte jag på, så sa jag, men detta är inte så, det här är inte det vi pratar om. För det var inte underkläder. Försöker jag så argumentera med honom på ett så snällt sätt som möjligt. För jag vet inte han ska använda den här kniven. Så sa jag, it's not what we talked about. Så jag liksom lirka lite. Så försöker jag, jag har ont i magen. Vet jag, massa ursäkter, så jag har ont i magen. Han bara, okej. Okay. Då går han bort till köket. Det är så här, jag vet inte exakt, men det var liksom en dörr. Och så nästa dörr var ett kök eller en kitchenette eller någonting. Och då kommer han ut med ett glas mjölk till mig.
Mm.
Så får jag hålla fram ett glas mjölk, så tänker jag. Så tittar jag på honom, så vet ju han att jag vet. Jag fattar ju. Alltså att jag tittar på honom, han tittar på mig.
Du fattar att...
Att där är någonting i mjölken.
Ni liksom hade ett samförstånd.
Ja. Och jag bara tittar på mjölken och tittar på honom. Kommer jag tänkte så här, okej. Okay. Och då visste ju inte jag vad han skulle göra. Då tänkte jag bara att han är så psycho. Han ska ju bara typ, jag vet inte. Jag visste
Men vad tänkte du?
Jag tänkte att han skulle antagligen bara använda kniven. Och jag vill inte känna det.
Nej.
Det är det enda jag tänkte. Att jag vill inte känna att han ska använda den. Vad ska han göra? Vad börjar han med? Alltså, ska han bara tortera mig? Ska han bara skära av små saker? Ska han göra det snabbt? Ska han göra det långsamt? Man börjar tänka så. Vad är det han ska... Tänka, men om det nu är någonting i mjölken så är det ju jävligt skönt.
Mm.
Så slipper jag kanske känna det.
Mm.
Så jag tog glaset och bara halsade hela mjölken. Jag bara, tack. Jag hoppas att jag bara får slippa allt det här. Sen det tog inte långt. Jag vet inte hur långt det har tagit. Jag har ingen aning om tiden här. Det kan ha varit 20 minuter kanske. Jag hade på mig underkläder. Jag gick ut i vardagsrummet. Han ville skulle posa där. Han satte sig i en fåtölj. Och la... Det var en sån gammelax med så stora rundade så här. Så la han kniven på fåtöljens handtag. Eller vad heter det? Jag kommer ihåg att jag tittade på honom och tittade på kniven. Och tänkte, hinner jag fram? Och så började jag känna hur det blev mjukt i kroppen. Att mina armar kändes lite mjuka. Och benen...
Började verka.
Ja, och jag visste inte vad jag hade fått. Ja. Och jag tog inte några droger. Jag är inte sån som tog... Jag kanske tog glas vin. Men jag tog aldrig droger. Så jag visste inte hur känslan var. Men jag kände mig mjuk i kroppen. Tänker jag, hinner jag fram? Hinner jag? Eller hinner han före? För ni är så nära honom.
Mm.
Och så hade han haft, så hade han en pizza. Det är så konstiga minnen. Han hade en stor pizzakartong. Och sen någonstans där så slutar mitt minne. I den av det. Och, där. Och sen vaknar jag i ett helt annat rum.
Innan vi går in på uppvaknande i rummet. Jag tänker så här, det här ruset då. Jag måste få fråga en person som aldrig har tagit en drog i sitt liv tidigare. Vad blir känslan fysiskt och psykiskt att vara i ett sånt tillstånd? Där man aldrig har varit förut. Alltså, kan du beskriva det? Hur kändes det att vara påverkat? Ändå så visste du med tanke på att när du drack det säger du, så hade du en föraning om att det här är någonting som kommer få mig bort från min verklighetsuppfattning. Men hur kändes det att inte ha kontroll över sitt sinne?
Alltså det kändes, det var en blandning mellan lättnad och alltså terrified.
Mm.
För att jag inte visste vad som skulle hända.
Mm.
Jag visste inte om jag så ger in nu och somnar. Kommer jag vakna? Jag visste ju inte. Jag visste inte hur mycket jag hade fått av någonting. Vad det var. Så jag var ju livrädd för att stänga ögonen och bara... Men samtidigt så kom man ju till en punkt där man inte har någon kontroll. Där du inte kan kontrollera att du bara somnar typ.
Mm.
Så att jag... Jag önskar att jag inte hade behövt ta droger under de omständigheterna. Jag hade hellre provat utan att ha de omständigheterna.
Ja, men det förstår jag.
Ja.
Men det är ändå det är ett faktum att ruset... Jag bara undrar med tanke på att jag har ju tagit droger med välvilja.
Mm.
Så att det jag menar hur själva ruset är. Och det är kanske en ointressant fråga. Men det var bara
det är det nog inte. För att jag tänkte... Jag hade ju det här ruset tillsammans med adrenalinet.
Mm.
Som bara jobbade emot det.
Mm.
Så jag kan tänka mig att det var... Har man inte det... Så kan man nog njuta av det, tror jag. Det är säkert helt fantastisk känsla. Och bara liksom få flyta iväg och inte tänka på någonting.
Men känslan nu då är uppgivenhet, rädsla och förskräckelse som försvinner iväg i någonting.
Mm.
Sen vaknar du upp.
Ja, sen vaknar jag upp någon helt annanstans. Jag visste inte var jag var.
Mm.
Och då kommer en ny rädsla. Vad fan är jag liksom?
Nya möbler.
Allting.
Allt.
Ingen aning. Bara en ny säng. Inga kläder på mig. Man bara... Inga trosor. Du vet, man bara så, okej. Okay. Vad fan har hänt? Och så vet man ingenting. Alltså det är så sjukt. Det är så sjuka grejer som man försöker ta in och försöka förklara för någon. Det är... Ja.
Mm. Och vad är det du ser? Vad är det du känner och vad är det du ser? Vad är det som händer? Var är han?
Först började jag kolla ifall han var i närheten. Han var ingen. Går runt, börjar man leta. Lite så yr är man. Går runt, tittar, vad är jag, vad händer? Sen börjar jag så, när jag inser att han inte är där, så börjar jag leta efter om det är något som man kan använda som vapen ifall han skulle komma tillbaka. Det är så här kitchenette som man kan öppna. Men då har han tagit ut alla lådfronterna. Allting som är löst har han tagit bort.
Så det är liksom så här hål?
Det är hål in.
Mm.
Där är alla dörrar är borta. Allting som du kan plocka av och använda är borta.
Inget fönster?
Nej, där är galler. För det är så här en lägenhet som är i London som är under marken.
Okay,
ja. Så du har liksom en liten, liten bit. Och så är där galler. För det är sån... Alltså det är ju liksom, där går ju folk.
Ja, man ser fötter liksom.
Man ser fötter, precis.
Ja.
Men de som går alla tänker inte på vad som händer där nere.
Absolut inte.
För det är precis här nere, du har ingen aning. Så att det var så absurt. Och sen försökte jag få av en dörrkarm en gång. Och jag kämpade jättemycket. Men de kom inte av, det är sådana, det är ju jättesvårt för att ha liksom. Toalettsitsen borta, allting.
Mm.
Annars man kunde inte lyfta av den och stå bakom den. Sånt. Så man känner mig som man ville stå bakom en dörrkarm när han kommer och bara så. Man får ju sådana tankar liksom. Men det var ingenting.
Till en början så utsatte han ju dig för någon slags mental terror genom att bara titta på dig.
Mm.
Hur var det då? På vilket sätt?
Du menar där uppe i lägenheten?
Mm.
Alltså det var nästan... Jag vet ju inte, för jag har ju inte haft den andra sidan. Den här, alltså han bara liksom... Jag hade ju inte det, men det, var det kändes nästan värre på något sätt. För jag visste ju inte om han skulle bli ett monster eller inte.
Mm.
Hade han blivit med en gång så jag sa, okej, nu är han det. Men nu visste jag inte vem han var och vad han var och vad han skulle göra.
Mm.
Så jag var hela tiden så, okej, vem är detta?
Navigera dig fram.
Ja, precis. Mentalt och fysiskt. Så, så det, det var...
Och sen nu när du hade vaknat upp där nere, så första kontakten med honom eftersom du vaknade upp, hur var det? Eller vad var det som hände då? Han kom fram.
Första kontakten där nere, det var ju... Jag hade försökt... Jag gick igenom ganska många olika stadier med honom. Att jag försökte... Alltså luska ut så, var är jag? Varför är jag här? När ska jag få gå? Hur länge ska jag vara här? Och du vet, lite så. Men han svarade liksom inte. Därför hade vi ingen information på honom. Mm. För han bara så... Han pratade inte med. Så de många samtal som vi har lagt in i filmen har ju liksom fått lägga in. Han kanske sa så, en mening till mig. Och slängde igen dörren och så slängde jag nya underkläder och så.
Om vi bortser från filmen då och så stannar vi liksom i verkligheten, vilket är bäst att göra. när du vaknar upp där då kommer han in. Vad är det som händer sen?
Han tog lakanen.
Mm.
Han bytte lakan. Han slängde nya kläder. Han gav mig en macka. Han gick.
Okej.
Okay. Det var typ, det var de interactions som vi hade.
Och sen?
Sen kom det olika, men jag fick mjölk.
Varje gång fick du dricka ett glas mjölk?
Mm. I en sån här styrofoam cup. Så jag inte kunde använda den sen. Mm. Inget glas då, utan...
Ja. Jag fattar.
Mm.
Och de här männen?
Mm. Ja.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Jag vet inte hur mycket du vill veta om dem. Det är liksom scum of the earth. Det är ju de som... De vi aldrig ser.
Mm.
Thank God, typ. Men...
Och det är framgångsrika män, mindre framgångsrika.
Det är, jag vet inte hur framgångsrika de är, men det är en blandning.
Mm.
Det är inte bara de vi tror, utan det är alla möjliga.
Mm.
Det är en blandning mellan väldigt... välklädda och icke-välklädda.
Mm.
Det är alla som har sjuka fantasier och det kan vara vem som helst. Det spelar ingen roll hur du ser ut, vad du har för yrke, vad du har för kläder, var du kommer från. Alltså du vet, du kan komma från en jättefin familj och du kan komma från...
Mm. Och det spelar egentligen ingen roll, utan verkligen det spelar ingen roll. Utan jag försöker få en bild av vad det var för män och vad de lämnade för identiteter. Alltså, vad lämnar de för fragment av mänsklighet i det rummet? Det finns ju förmodligen inte mycket, kan jag säga. Vad händer då hos rör?
Alltså, den delen är så svår för mig att prata om.
Jag förstår.
Jag har varit ganska medvetet tryckt bort ganska mycket av det i mitt liv för att kunna
gå vidare.
Gå vidare och få bli lycklig och kunna tycka om män och mänskligheten. För det vill jag göra.
Mm.
Därför jag vill tycka att män är bra människor. Och de representerar inte alla män, utan de representerar en väldigt, väldigt, väldigt liten del.
Mm.
Och det är jag glad för.
Jag respekterar det. Och så. Men du blir alltså...
Jag kan säga så här, att de som vi satte in i filmen, då har du ett spektrum av de som kom.
Mm.
För vi hade ungefär 7 stycken med från början. Det blev för många.
Det blev för många.
Ja, vi klippte bort, för det var inte okej att titta på.
Nej.
Man mådde dåligt av att titta på det.
Ja. Jag kan ju säga att jag stängde av filmen 3-4 gånger. Den är 1 timme 43 minuter tror jag. Det tog mig 2,5 timme att se den. Fall inte mer, om jag ska vara ärlig. Jag satte på den på eftermiddagen. Så, ja, och sen de andra pauserna jag gjorde var ju helt andra pauser. Men alltså, filmen som helhet tog mig väldigt lång tid att se. Och så ibland fick jag spola fram istället för bak. Förlåt.
Ja. Nej, men alltså, och de männen som vi anställde för att spela de rollerna var de gulligaste, trevligaste, härligaste. Och den killen som spelar den mest fruktansvärda, han som stoppar en plastpåse, vet du, han är så härlig och gullig. Han mådde så dåligt av att spela den rollen. Han började nästan gråta flera gånger. Han klarade inte. Han bröt och bröt och bröt. I can't do it. Och så hela tiden. Vi fick göra om den scenen så mycket.
För det som händer i de här scenerna vi pratar om, för de som inte vet, är liksom att du blir såld till de här männen. Flera gånger. Och hur många dagar var det där? Var det 3?
Ja, 2 nätter, 3 dagar.
Och hur många gånger per dag? Har du någon vetskap om det? Alltså, från mjölkdrickandet? Så.
Ja, alltså det är det. Jag är inte helt säker på exakt hur många per dag. Men jag har försökt hålla någon slags count över vad som hände under hela perioden.
Ja, ja.
Det är väl mer det vi har pratat om. Och sen så vet jag att ibland var det mörkt och ibland var det ljust. Det är mer så. Och så vaknar jag. Nu är det mörkt. Vänta. Och sen så vet jag inte. Och så, vänta, nu är det ljust. Och sen när jag kom ut så insåg jag att det var då jag gick in och nu. Och då kunde jag säga att nu har det gått 3 dagar, 2 nätter. Så det var så jag höll reda på det liksom.
Jag vill säga här, Mitti, att jag är tacksam att du kom. Och jag är väldigt beundrad. Alltså jag är väldigt... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tappar faktiskt ord. Jag är väldigt, väldigt imponerad av... Att du kan sitta här och prata om det. Och för mig så är det här en värld som är totalt... Och för många så är det här en värld och verklighet som är totalt distanserande.
Det hoppas jag.
Nej, men alltså, så här, det är så svårt att föreställa mig att en sån här grej händer. Och jag tänker så här, när du är där, vad har du för tankar? Vad tänker du på utsidan? Vänner i London? Så här, vad tänker du om? Står min fråga lite?
Ja, alltså det är ganska sorgligt. Jag gick igenom olika stadier av tankar, tror jag. Man går igenom att ge upp. Man tänker, men alltså, jag kommer inte ut härifrån. Och fan liksom. Jag orkar inte mer. Alltså det här, ska jag leva så här så vill jag inte leva. Vem vill det? Det vill jag inte. Det går man igenom, om jag gör det. Det kommer ju impakta så många människor i mitt liv. Alltså mina föräldrar, mina syskon. Alltså, är det värt det? Är det värt att kämpa? Ja, det är det kanske. Får man nya tag? Okej. Och sen så går man igenom. Vi försökte skildra det. Nu hade inte jag barn på riktigt när det här hände. Nu har det nu. Men skildra hur när det hände att man lyfter bort sig själv från situationen. Alltså antingen med droger eller utan, att man inte är där mentalt. Antingen medan det händer eller efteråt, eller att man bara så tänker på ett helt annat. Och det tror jag man förstår, särskilt med den här scenen som är med plastpåsen på huvudet, att man förstår att där kommer hennes dotter och så tänker hon på något helt annat, att hon inte är där.
Ja, det där är en så jobbig scen. Alltså.
Den är jobbig, för den är också att hon håller på att ge upp, håller på att dö. Hon pallar inte med, och sen så kommer hon tillbaka. Och bara okej, nej, jag måste tillbaka. Liksom. Jag måste klara detta. Men det... Det är så många tankar som går igenom huvudet. Varje gång hon kommer tillbaka in så vill man liksom... Snälla, snälla, snälla. Fattar du inte?
Är det nu liksom? Ja. Ska släppa mig?
Ja. Typ. Har jag inte gjort nu? Kan jag inte förgå nu? Och sen vet man ju att jag har ju sett hans ansikte. Så vet man, har sett till och med filmer. Man vet ju att har man sett någons ansikte kommer han låta mig leva liksom.
Var det sådana indikationer du fick av honom någonsin?
Ja, jag fick bara känslan av att han kommer nog inte låta mig gå.
Mm.
Så när jag fick den här chansen på riktigt då, inte så som det är i filmen, för det var ju lite, som jag sa innan, lite önsketänkande som vi skrev i filmen när med slutet.
Men... Ja, filmen slår ju ner honom och sådär.
Det hade jag gärna gjort.
Ja, men jag hör dig.
Ja.
Jag hör dig. Mm. Jag köper det till 100%. Jag hade nog... Ja, jag skulle också göra det.
Ja, ja.
Men... Dag två, innan vi liksom, innan själva flykten, dag två, då, det är ju... Återigen, vakna upp. Alltså andra natten.
Mm.
Vakna en natt till där.
Mm.
Vad hände? Hur känner du? Så.
Alltså det är ju... Jag tror dag två, där börjar man nästan ge upp lite grann. För det känns som att... Jag tror att dag ett var jag lite mer hopp fortfarande. Mm. Dag två var jag så, va? Är det inget slut liksom? Mm. Är det inget? Och sen dag tre kom styrkan tillbaka.
Okay.
Ja. Men dag två var ganska mörk alltså.
Det är så mitt emellan det.
Ja. Det var bara så, ja men det här är inte, det här går inte, jag kan inte leva med detta här.
Hur såg han ut?
Han var, han såg inte ut med filmen.
Mm.
Men det är rätt så skönt faktiskt. Han var gråhårig, distinguished, lite äldre engelsk man, gråhårig.
Han var engelsk, han var britt.
Mm, mm. Med blå ögon.
Mm.
Och, men jag kan ju säga hans ansikte exakt, men han såg inte alls ut som i filmen.
Nej.
Nej.
Och flykten.
Mm. Flykten var... Jag vet inte om han gjorde ett misstag eller om han... Jag vet ju inte vad som händer i hans liv.
Nej.
Om han var pressad. Antagligen var inte han the boss of the boss. Han är säkert olika chefer. Men han kommer inspringande med underkläder och slänger dem på sängen och säger someone's coming in 2 minutes, get ready. Och sen nästan springer han ut och så smäller han igen dörren. Och låser inte den. Och jag kommer ihåg att jag är lite blurry typ hela tiden. Men jag kommer ihåg att alltså, jag blev nästan kall i kroppen. Blodet bara... Jag blev så super sober.
Mm.
Och bara tänkte, han låste inte den. Han låste inte den. Men gjorde han det för att han testar mig? Han testar mig.
Mm.
Han står säkert utanför. Nu gör han en sån grej, tänkte jag, att om jag nu försöker rymma, då hugger han nu ner mig.
Mm.
För han ska se för jag stannar kvar. Men jag måste testa. För jag kan inte vara här. Jag kan inte vara kvar här. Det går inte. Liksom. För att antingen dör jag här eller så dör jag där. Det jag har liksom, vad jag för val.
Mm.
Så jag smyger bort till dörren. Och så ligger mina kläder som jag kom i. Så här fint ihopvikta på en pall vid dörren.
Utanför?
Nej, innanför.
Innanför. Innanför. Det hade de inte legat innan.
Jag vet inte om de har legat in, jag har ingen aning. Men där ligger mina kläder. Och jag bara så, alltså jeans och typ tröja. Och
allt som var ditt.
Ja, ligger så fint ihopvikt. Men jag bara tänkte, vad fan? De kan ha legat hela tiden, har inte ens, har inte ens reflekterat över. Så jag tar dem så här. Och bara tänker, okej. Mitt hjärta det bultar så det hörs ut i öronen. Och jag lägger örat till dörren så här och lyssnar, tänker jag. Undrar, alltså han står säkert på andra sidan så redo liksom. Jag vet ju inte fortfarande var jag är. Jag bara så. Men jag måste, jag har inget val, jag måste. Jag känner mig som ska jag bryta in i en bank typ. Du vet där man bara så, okej, nu startar jag. No way back. Så jag tog handtaget och bara tänkte, okej. Och så tog jag ner det och bara tänkte, okej. Jag måste. Bara, helt tyst. Öppna supersakta. Och så kom jag öppna typ så här lite. Ingenting hände. Lite mer. Ingenting hände. Lite mer. Tänkte jag, fan. Nej, han väntar nu. Och när jag öppnade så kommer han bara smälla igen dörren. Så bara öppnade. Till slut så bara stod jag så bara öppnade dörren hela vägen. Tänkte när som helst. När som helst så slår den i honom, tänkte jag. Så öppnade jag hela vägen. Så öppnade jag så. Jag bara... Du vet, jag bara tänkte, vad fan är detta? Någonstans står han. Så stod han inte. Så såg jag en trappa som går rakt upp så här. okej, okay, nu eller aldrig, jag måste bara springa. Så jag började springa på trappan längs med sidan så här. Så det skulle knarra, man vet fan aldrig. Liksom. Så jag bara så, upp för trappan. Då ser jag att jag kommer in på samma ställe som jag hade kommit in från början.
Från första
dagen, att jag är i samma trappuppgång. Då har han alltså tagit mig från lägenheten längst upp och lyft ner mig i källaren.
Mm.
I källarlägenhet. Det visste ju inte jag när jag var där, men jag bara okej. Okay. Så jag är i samma sådana glasdörrar som går runt. Så jag bara springer igenom glasdörrarna rakt ut på gatan. Och tänker, någonstans står han och lurar. Och jag visste ju inte. Mm. Och bara springer ut på gatan. Bara springer runt om ett hörn och bara springer typ 10 kvarter. Bara springer.
Och vad är klockan?
Detta är på kvällen. Så ja. Det är typ, alltså, jag tror alltså, det var väl 10-11. Alltså det var sent på kvällen. Det var mörkt ute. Mm. Och jag springer och stannar. Långt förbi, alltså ner mot, förbi Oxford Street, ner förbi, där är ett stort hotell som är nere. Kommer jag stanna i en trappuppgång och bara ställer mig så här och börjar ta på mig jeans, tröja. Mm. Och sen så tog jag en taxi till en kompis därifrån. Jag visste ju inte om han sprang efter. Alltså jag hade ingen aning, men det enda jag kan tänka efter, som jag sa när jag snackade med honom som ska i filmen, var liksom att han måste ju ha varit i närheten och väntat på att de skulle komma. Trodde att jag var så pass drogad så att jag inte...
Så måste det ha varit.
Det måste ha varit så, för att jag har varit drogad i flera dagar.
Mm. Eller kan det vara din första tanke att han säger, let her try?
Ja, men skulle inte han ha sprungit efter? Skulle han, alltså, nej, det känns inte logiskt.
Nej, jag fattar.
Så jag bara tänker, vad fan? Eller var han själv så stressad att han glömde? Jag vet inte. Till denna dag vet jag inte. Eller så har jag änglar... Som bara, nej, men då skulle ha varit där från början, så det har jag nog inte, eller hur?
Nej, men jag tror att det är senare fallet. Alltså. Till slut så...
Någonstans.
Jag vet, vi får ju våra prövningar.
Ja.
Du förtjänar den inte.
Nej, det gör ju ingen, men ingen man får ju sina prövningar, jag vet.
Du kommer till din vän.
Ja.
3 dagar har ni inte sett, så jag vet inte om ni pratar i 3 dagar.
Nej, men det gör man ju inte heller, man pratar inte varje dag. Så att, det är inte så att folk bara så, where are you? Det var där liksom... Man sågs inte varje dag. Alltid.
And the mental breakdown?
Den kom. Den kom senare.
Ja.
För att jag först gick in i en chock. I en sån jävla chock. Det var en sån chock så att... Detta låter helt sjukt. Men du har studerat det här så du kanske vet. Men alltså jag gick in i en chock som gör att... Tydligen så ringde jag min mamma. Inom några dagar. Jag vet inte exakt vilken dag det var.
Inte ens direkt?
Vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Idag kommer jag inte ihåg det ens. Det berättade hon för mig. När filmen kom ut så säger hon, men du ringde ju mig älskling. Jag bara, va?
Mm.
Jag kom ju dit. Jag bara, kom du till London?
Mm.
Jag bara, så va? Jag bara storböla. Så kom du till hon bara, ja. Jag bara, så men när då? Jag fattar ingenting. Jag har ingen aning om att jag har ringt henne. Jag har ingen aning om att hon kom dit.
Mm.
Min hjärna har bara blockerat det. Mm. Jag vet fortfarande inte att jag har ringt henne och att hon kom dit. Jag kommer inte ihåg någonting.
Mm.
Jag tror det är en hel månad. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag vet, jag har kört en bil en gång i London. Jag hamnade på den gatan. För det var en sån gata som man körde igenom. Utan att jag visste om det. Så hamnade jag på den gatan. Och sen började hela min kropp skaka. I bilen så mycket så att jag mitt i gatan, 3 filer, så bara stannar bilen. Jag bara stannar den och bara prr, så börjar mina händer skaka, mina knä, hela kroppen börjar skaka, hela bilen. Jag satt nu, jag vet inte, kanske 20 minuter och bara skaka så här. Jag kunde göra någonting. Allting bara skaka hela min kropp. Jag bara, vad händer? Bara storkbölar och hela kroppen. Jag kunde göra någonting, jag kunde ta mig ut ur bilen. Jag kunde inte, bara satt där. Alltså så, du vet. Så att chocken kom i konstiga...
Successivt
kom den ut på konstiga sätt.
Du är en jättestark person.
Jag vet inte om jag är så stark, men...
Ja, men du är nog en av de starkaste jag har träffat. Jag lovar dig.
Tack.
Traumat, PTSD, det är den du förklarar nu och sådär.
Okej. Okay.
Hur har du jobbat med det fysiska och framförallt det psykiska konsekvenserna av det här tragiska?
Det har varit en lång, lång process.
Mm.
Och jag har egentligen gjort det som man inte ska göra. Jag bestämde mig tidigt för att inte prata om det.
Mm.
För jag skämdes. Jag skämdes så mycket. Det var mitt fel. Det var jag som är dum. Hur kunde jag vara så dum och gå in där? Hur kunde jag göra något så dumt? Och det hjälpte inte att jag gick till polisen. Jag gick till polisen ett par år senare.
Frågasatte man dig?
Ja. Och då satt jag med två yngre killar. Och då så sa de till mig, okej. Okay. Så började de skriva ner. Så jaha, okej. Okay, so you went to his apartment. Did he force you in? Jag bara så, no, he didn't. So he didn't force you in.
Jobbigt.
No, he didn't force me in. I wouldn't have gone in if I had known.
Mm.
Obviously.
Mm.
But he didn't force you in. No. Okay. I mitt i intervjun så bara reste jag upp och gick.
De var för jobbiga?
Ja, det var för jobbigt. Jag bara gick.
Var de jobbiga eller det var jobbigt att återberätta?
Det var jobbigt att återberätta på någon som inte trodde på mig.
Ja, jag förstår.
Som tyckte att det var mitt fel. Ja. Redan från början. Som hade bestämt sig för att men, det var jag som var knäpp. Och då tog jag på mig den rollen att men, det är jag. Det är mitt fel. Det är jag som har gjort det här mot mig själv. Jag är ju, det är ju jättedumt. Och jag var tyst. Jag var knäpptyst i 10 år. Jag sa inte någonting till någon. Pratade inte om det, tänkte jag. Och sen ville jag inte vara annorlunda. Jag ville inte vara det offret som hade utsatts för de här knäppa sakerna. Jag ville bara vara normal och vanlig.
Förstår.
Så jag var tyst.
Och polisen då, alltså när du gick ut därifrån, vad hände med den alltså anmälan? Den gick ju vidare såklart.
Ja, den gick vidare och de ringde mig sen och sa, ja men vi gick till den adressen som du sa och där hade bott en kille som hade lämnat ett namn som inte ledde till någonting.
Mm.
Som hade en pay-as-you-go-telefon kortet funkar inte.
Mm.
Som betalade cash varje vecka från furnished apartment. Jag bara,
och är allt det här normalt i England?
Det var normalt då.
Då var det.
Ja, det var så normalt. Det kanske ingenting. Det är fortfarande, jag vet inte.
Ja, men så det var ingenting konstigt. Nej. Så att det var varken en bekräftelse för din del då, är det ju självklart att det är sant, men var det en bekräftelse för dig att de typ skulle tro dig på något sätt?
Mm, nej.
Inte ens det.
Nej.
Jag beklagar verkligen. Och sen då, under de här 10 åren så har ju du bearbetat dig själv. Du säger att du inte har pratat om det, men på andra sätt. Skådespeleri och liksom. Så du har ju blommat ut på andra sätt.
Mm.
Så fått ut utrymme att jobba med det på annat sätt.
Ja, det har jag fått.
I din konst.
Ja,
det
har jag fått. Och sen har ju den här resan varit väldigt givande för mig också. Alltså, när vi tog beslutet att göra detta här, det var mycket min före detta man som pushade mig med detta. Vi hade gjort en massa kortfilmer, jag och min partner, så det var inte min före, utan det var min writing partner som jag hade, en annan engelsk kille som bästa kompis, fortfarande är. Och vi hade gjort en massa kortfilmer, det hade gått jättebra, vi hade gjort en massa awards, vi hade kul. Och så sa vi ska göra en långfilm. Ja, vad roligt, vi gör en skräckfilm. Vet så här, vi skulle göra någonting kul liksom. Och så sa min före detta man, kan du inte göra en... Jag berättade för honom nämligen när vi träffades. För jag tyckte han skulle veta allt om mig.
Mm.
Så det inte kommer några konstiga liksom. Jag sa bara så du vet, någonting har hänt för länge sedan. Men detta var ju många, många år innan vi träffades liksom. Så sa jag, bara så du vet. Så han sa, han visste liksom om det här. Och det trodde jag i mitt liv var den enda som visste om det här. Förutom min mamma då.
Så han visste om den här händelsen innan menar du?
Nej, när vi träffades... Och vi skulle gifta oss.
Ja, men då visste
han. Så liksom, ja, förlåt, men jag tydlig.
Nej.
Så att han visste om min bakgrund och vad som hade hänt.
Ja.
Så att när han sa att jag skulle göra en långfilm så sa han, ja men ska du inte göra någonting med din historia?
Mm.
Jag bara, nej gud, det är ingen som vet om det. Så det ska inte jag prata om. Det är det sista jag ville prata om för någon. Vilket sen, long story short, blev typ det jag pratade om för alla.
För alla i en film?
I en film.
Alltså, wow. När jag tittade på, alltså, när jag tittade på den här filmen så, alltså, så här, för det första så blev det så, alltså det blev så skevt och se att du återupplever det här och så det här med plastpåsen, det, alltså, det är den sjukaste scenen.
Mm.
Och sen flyktförsöken och alla de här grejerna, men framförallt det här med mjölken. Alltså att få åter, alltså, kan du dricka mjölk?
Nej.
Och jag själv som man som sitter här, jag blir väldigt, jag känner mig så skyldig. Alltså missförstå mig rätt. Jag känner mig så Alltså, jag vet inte hur jag ska tassa här runt omkring dig och prata. Hur ska jag ställa de här frågorna så att inte jag verkar som en person som gaslightar dig? Eller så här. Men man vill ju fråga så mycket frågor. Mm. Vad jag vill komma fram till är att återuppleva de här sakerna i din vardag hela tiden. Jag tänker på den här bilresan. Mm. Där du hamnar där plötsligt i trafiken i huset. Det är ju en sak. För det är ju vardagen som spelar en spratt. Eller vardagen som gör sin naturliga, i sin naturliga form.
Mm.
Men att gå in i en filmset, jag vet ju själv, jag har varit med i filmer, jag har varit med i serier. Alltså jag vet ju själv att när man sätter på kamera och då ska man ju liksom göra någonting, så blir det fel. Rehearse, gör om, omtagning, pam, pam, pam.
Mm.
Den processen, plus eller minus när det gäller att återhämta sig. Förstår du min långa utlägg här? Men jag var tvungen att få allting sagt här.
Ja, nej jag förstår, absolut. En av sakerna som hjälpte mig, eller många, det var ett par saker som hjälpte mig mycket här. Vi skrev rollen lite annorlunda än som jag är som person.
Mm.
Så jag gjorde fortfarande så att det är en karaktär som jag kan gå in i.
Mm.
Så jag gjorde som att okej, nu spelar jag den tjejen.
Ett annat namn.
Ja, ett annat namn. Hon har ett annat jobb.
Mm.
Hon har en dotter. Hon är en annan människa. Det är inte bara rakt in jag. Och sen när vi anställde regissören först.
Mm.
Honom berättade vi för.
Mm.
Så då är det bara jag. Producenten, som är min bästa kompis, som också har skrivit filmen, som är fantastisk författare, engelsk kille. Och så regissören, en sydafrikansk kille. De tre visste om det. Ingen annan fick reda på det.
Mm.
Och då hade vi ändå 70 anställda. Ingen visste. Och det var ville jag. Därför att jag ville inte att någon skulle synna mig eller behandla mig annorlunda. Mm. Eller så. Alltså, jag vill inte ha något sånt. Jag vill inte ha någon press. Jag vill bara att jag var en skådespelare som gick i den här rollen. Den är svår, den är tuff. Men jag är också... Det var en skådespelare.
Mm.
Och det hjälpte mig faktiskt.
Okay.
Och så hade vi jättemycket kvinnor. Så vi hade... Alltså nu, ja, vi hade 50-50. Så vi hade också även så som... Alltså, key people liksom, hade vi kvinnor. Och det hjälpte också.
Mm.
En av mina... We need to have a lot of women on the set.
Ja, jag förstår.
Mm.
Och ta dig tillbaka till livet.
Mm. Det är inte så jävla lätt alltid. Nej.
Förstår du?
Det har hjälpt mig jättemycket att göra filmen. Folk gör ju olika, på olika sätt. De skriver en bok eller de gör en dokumentär. Eller på mitt sätt så gör jag en film.
Mm.
Vad som har hjälpt mig oerhört mycket är att jag gjorde filmen. Mitt mål med filmen var inte att hjälpa mig själv. För jag har inte sett mig själv. Jag har inte satt mig själv så högt i mitt liv. Och det är mitt fel. Så att jag måste hjälpa mig själv. Utan jag tänkte att jag kan hjälpa andra med filmen.
Mm.
Och det fick mig att samtidigt hjälpa mig själv.
Mm.
Och nu har jag bara sett mig själv lite högre upp på min lista.
Bra.
Och det är rätt så skönt.
Det tycker jag är bra.
Mm. Men jag har ju också... Och genom att hjälpa andra så har jag också fått så mycket tillbaka.
Mm.
Så att när jag släppte filmen i USA, när den har gått ganska många år i USA och i Sverige. Jag får ju meddelanden från kvinnor och män över hela världen som ser den här filmen. Som skriver till mig nästan varje dag.
Mm.
Som antingen har gått igenom någonting själv. Eller som har sett den som har någon syster. Eller någon bästa kompisen som skriver. Så säger de, åh, tack för att du gjorde det här. Tack för att du berättar. Och nu vet du vad som hände mig. Och så delar de med sig.
Mm.
Och då känner jag att nu har jag vunnit. Därför att bara, jag har hjälpt en människa. Eller två. Eller tusen. Det vet jag inte. Men jag har hjälpt så många. Som får chansen att prata. Känna sig starka. Finna styrka. Alltså det är så mycket som har hänt. För att jag har gjort den här filmen.
Du har verkligen vunnit.
Mm, verkligen. Det har jag faktiskt.
Det har du gjort.
Mm.
Relationer. Män, framförallt. Hur har du kunnat ha relationer med män? Och då menar jag alla sorters relationer. Män i din vardag. För det måste ju ge någon form av konsekvens. Hur har relationer funkat?
De är kanske lite färre.
Mm.
Om jag ska vara helt ärlig, jag har inte så jättemånga relationer med män. Jag var gift ganska länge. Och sen så är jag separerad nu sedan 3-4 år. 4 år faktiskt. Och sen dess har jag inte träffat någon annan. Jag känner inte att, vänta, lite så här personligt. Men jag har inte så att jag bara, åh, jag måste träffa någon ny. Mm. Händer det så händer det. Det är säkert jättekul. Mm. Men jag är inte ute och letar liksom. Jag vet inte, man har kanske inte lika mycket tillit.
Ja, jag fattar.
Ja.
Jag fattar. Fullt förståeligt. Och om vi bortser då från kärleksrelationer och så här, andra män i vardagen. Alltså att ha med män att göra. Så här. Och då pratar vi om tillit till exempel. Alltså det kanske också bara är en traumagrej jag försöker söka här nu. Mm. Men att bara stå en hiss med en man. Alltså en sån grej. Att hamna en hiss med någon. Och hiss är jättenära. Mm. För jag tänker på det där du berättade om. Ditt första känsla den där andra gången.
Mm.
Nej förlåt. Tredje gången. När du kände att du behövde gå på toaletten. Du vet att du är inlåst här. Mm. Du vet att här kommer inte jag komma ut på ett tag obviously.
Mm.
Så behöver du den här distansen. Jag måste gå på toaletten.
Mm.
Den grejen. Alltså det där touchade mig så mycket.
Men till exempel.
Förstår du?
Mm, men till exempel du hämtade mig på flygplatsen idag.
Ja.
Och det är ju jättesnällt.
Ja.
Men du vet, jag känner inte dig.
Jag fattar.
Så jag bara, okej. Okay. Han är en flygplats. Ja, det är ju jättesnällt. Nu måste jag ju bara vara tacksam för det. För så måste jag tänka mig till så här, men jag vet ju inte, du kan ju vara vem som helst. Alltså, jag hinner ju för den tanken i mitt huvud att, men tänk om du bara plockar upp mig och kör iväg någonstans. Och sen så kommer jag aldrig tillbaka.
Mm.
Nu är du ju en supercool kille. Men jag känner ju inte det. Jag har aldrig träffat dig förut. Mm. Vi har bara snackat på Instagram.
Mm.
Tänk dig, från my point of view, så tänker jag, du bara, ja, men jag hämtar dig. Jag bara, och det är ju superschysst.
Mm.
Och jag vill ju så gärna kunna tänka, gud vad schysst kille. Och det är du ju. Men jag får inte chansen att tänka så först. Och det först tänker jag, jaha. Varför jaha, okej. Okay. Måste, ja. Och sen tänker jag, men sluta nu. Han är ju supertrevlig. Jättegullig. Klart att han ska hämta dig. Ja.
Wow, det där är så långt har inte jag ens tänkt.
Nej,
jag, det har inte jag ens tänkt under hela samtalet här. Eller, nu kommer jag ju på, precis.
Men vet, så, och det är ju inte medvetet. Utan så tänker jag ju automatiskt.
Mm.
Ja, så han vill hämta mig. Och det handlar bara om några sekunder.
Yeah.
Och sen träffar jag dig, såklart att du. Jag bara, åh, gud vad härligt. Vilken härlig kille. Men jag hinner ändå tänka det.
Yeah.
Och det är sånt som sitter så himla djupt i mig nu. Ja. Det är synd.
Jättesynd.
Mm. Samtidigt är det kanske bra att man hinner tänka så. Man vet inte.
Absolut.
För att det är också det med att jag vill ha ut till andra tjejer som är 16, 17, 18. Som bara DM med någon kille så de inte känner. Ah, vi träffas här och där. Jag hämtar det. Tänk lite grann innan.
Mm.
Nu är du en supercool kille. Men du kan, alltså nu är inte du, men någon annan kanske inte är det. Tänk lite innan liksom. Mm.
På tal om det, så här, som tips till andra kvinnor och så där. Vad har du för råd att ge dem? Vad ska man vara uppmärksam på?
Alltså, in this day and age så är det liksom, det är så mycket att vara uppmärksam på. Därför att folk kan gömma sig så mycket nu. Bakom allt. Ni ses ju inte längre. Det är det där också jag bara sa, vadå, ska jag träffa någon på Instagram eller på alltså olika Tinder och så här? Det är inte jag göra. Men alltså så träffas ju folk nu för tiden. Men man ses ju inte då. Så hur ska man, alltså det är ju jättemycket uppmärksam på. Man måste ju träffas på ställen som är ute bland folk. Träffas inte själv någonstans. Jag har inte möte hemma hos någon. Men det är ganska så här obvious grejer. Men ibland behöver man höra dem också.
Mm.
Utan träffas på ett café där det är hundratals människor.
Mm.
Och är du jätteung så fan liksom. Om du ska göra, om du ska jobba som modell eller jobba som skådespelare. Eller jobba som någonting när du går. Där du träffar folk hemma hos och så. Ta med en kompis. Eller en förälder. Eller någon mobbror. Eller någon som kan liksom.
Mm.
Jag vet inte. Vet jag själv en dotter som är 6. Jag måste verkligen tänka igenom. Hur ska jag kunna... Det är mycket.
Alltså... människohandeln är ju en av de största brottsliga verksamheterna i världen.
Mm.
Och alltså jag läste någonstans, står jag här, att den omsätter 150 miljarder dollar årligen.
Mm.
varav runt 99 miljarder dollar kommer från sexhandeln. Statistiskt sett är det här från 2016, när statistiken. Men Europa uppges ha högst antal personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål per capita i världen. Det är alltså... Det är ganska häpnadsväckande siffror. Och du så här, har varit, alltså, vad tänker du när du hör det här? Och så här, om vi tittar på samhällsperspektiv, hur mycket tror du att, tycker du att samhället gör någonting åt det här? Och nu pratar vi så här världsorganisationer.
Ja, men så,
för det är ju...
Det är ju inte så mycket som de gör egentligen för det, för det är oftast som det går ganska långt upp, de här grejerna. Och det är sånt som ingen vågar prata om därför att då blir du typ tystad. Mm. Men det är ju faktiskt sanningen att de som har fingrarna med i de här organisationerna, de går väldigt högt upp. Så det är svårt att fixa det. Så det enda man kan göra som den lilla människan, det är ju att hjälpa till och stödja eller prata om det eller... få ut så att folk blir mer vaksamma och skydda sina barn. Eller... Alltså det är så fruktansvärt så att man blir helt yr när man tänker på det. Mm. Alltså skalan av alla dessa människor som blir köpta och sålda dagligen. Och många barn.
Ja, jag tänkte säga det. Jag läste någonstans på International Labour Organization att det är årligen var 20,6 miljoner kvinnor och barn som blir kidnappade och hamnar under sexhandel och så trafficking. Vilka siffror?
Har du barn själv?
Jag har barn.
Hur gamla är de?
Min äldsta är 20, och jag måste tänka 24. Och min yngsta är 14. Så att det, och det är två tjejer.
Kan du tänka dig om din 14-åring skulle försvinna och säljas?
Jag kan bara tänka. Alltså, ja, absolut. Och det är ju sådana tankar man får direkt när kvinnor blir utsatta på det här sättet.
Och så. Alltså det är så sjukt. För vad gör man? Vad kan man göra som den lilla människan? Du kan inte göra så mycket. Det är så stora organisationer nu. Det är inte bara så en kille som bara får för sig och ta en tjej. Ja, nu ska vi. Utan det är liksom organiserat crime.
För det är ni inne på i filmen lite grann, på att han kanske var, alltså, och jag vet inte, det är bara den känslan jag fick när du säger där på slutet han var så stressad och nu kommer de om 2 minuter och sådär. Han kanske var en person som också har varit pressad, alltså det är ingen ursäkt alls.
Men
själva hierarkin, hur uppbyggnaden och organisationen kan eventuellt fungera.
Absolut.
Att det är ju någon som är under press och som kanske också har ett hot. Han kanske är gambler, han kanske är spelmissbrukare som de alltså försätter. Men det finns inte någon gymnastisk ursäkt till någonting.
Utan men vi vet ju inte. Han kanske hade kniven mot halsen från någon annan. Mm. Och så hade han själv barn. Vi vet ju inte vad hans situation är. Hur hotad han var. Mm. Jag kan ju bara liksom... jag har kanske lagt upp det så i mitt liv för att gå vidare. Det vet jag inte heller. Men det är lättare för mig om han får någon slags ursäkt för att han får vad han har gjort.
Mm. Och där går ju du och jag isär.
Ja.
Absolut, där går du och jag isär totalt. Jag vill börja med, eller vill avsluta med att säga tack för att du kom. Äran har varit totalt min och våran. Och kan inte uttrycka alltså hur imponerad jag är över att du kan sitta här och prata om det här. Och... Men en slutlig fråga till dig är så här, vad händer härnäst i livet?
I livet, jag är tacksam för att jag får komma hit och prata om det idag. Och det är inte lätt att prata om det. Även om jag gör det ofta så är det inte lätt. Det är faktiskt svårt, jag svettas fortfarande och det är lite skakig och det känns... Men det känns alltid lite skönare efter varje gång jag pratar om det. Jag vet att det är säkert... I alla fall en person som lyssnar som kanske får hjälp av det. Mm. Och då känner jag att det var rätt. Jag gjorde rätt och jag pratade om det och jag har hjälpt en till. Så då känns det bra att ha pratat om det. Mm. Så tack för att jag fick den chansen. Vad som kommer näst är att nu så ska jag börja prioritera mig själv ordentligt på riktigt. Och göra mig själv glad. Och göra sånt som riktigt gör mig glad. Så att detta året ska jag faktiskt uppfylla en liten önskan i mitt hjärta. Och då ska jag spela in ett album. Med en kanadensisk producent som är fantastisk. Och jag ska ut kontakt med honom. Så att vi ska under året i lugn och ro spela in den. Och sen så får vi se vad som händer.
Kul.
Ja.
Det ska bli kul att få ta del av det.
Tack. Ja.
Lycka till. Och tack för att du kom.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.